Ja, så trevligt att se er här allihopa. Och en del av er kanske hörde mig här förra året. Jag får förmånen den här gången att prata om det här med att vandra i ande, så gör ni inte vad köttet har begärt till. Och hur går det till egentligen? Vad säger Bibeln? Och hur funkar det i våra vanliga kristna liv? Våra liv består ju av en fascinerande blandning när man vandrar med Herren av överraskande framgångar och oväntade motgångar. Det är en väldigt konstig mix. Och målet med det här passet är att få er att känna igen er i era liv när det gäller just det här med att kunna vandra i ande. Vi har ganska mycket begreppsförvirring om det här som gör det ganska svårt. Och som gör att väldigt många av oss hamnar i något av dikerna. Men det finns en underbar väg. Jag tänkte nämna någonting om att det här är ganska ovant för mig. Jag fick återigen berätta lite grann om mitt vittnesbörd när jag satt med några personer från Volvo Penta i veckan som gick. Vårt bolag ägs av Volvo och vi är ungefär 120 anställda. Och vi gör en massa styrfunktioner till Volvo-koncernen. Bland annat gör vi till Volvo Penta så gör vi inte elektroniken till motorn men allting annat, det vill säga gas, växel, ratt, joystick, displayer, allting sånt. Och jag och några kollegor från vårt jobb tillsammans med fyra kollegor från Volvo Penta skulle åka ner till en jättespännande båt i Danmark som har fyra motorer, fyra körplatser och gå ut och servar vindkraftverk i alla väder. Och både med personal och material. Och när vi hade varit där så på flygplatsen i Köpenhamn så satt jag med datorn och pilla. Och då kom de här från Volvo Penta och så sa sitter du och jobbar nu så här sent? Det var flitigt. Nej, jag sitter ju och gör bibelstudie. Och det blir alltid så här. Vad sa du? Bibelstudie. Vad handlar det om? Ja, studier utifrån Bibeln alltså. Och det är en av dem som sa, min pappa var präst. Och så var liksom samtalet igång. Ja, men är du inte sån här präst då? Eller? Nej, så det. Alltså när jag var några 20 år och kommit tillbaka till Jesus. Så, för jag tog emot Jesus som femåring. Men jag hade en sån här förlorade sonen upplevelse. Så berättade jag för dem lite enkelt hur jag hade sagt till Jesus att jag skulle gärna vilja följa dig. Kan man tänka sig att man kan följa dig så som du kom till lärjungarna och så sa du bara, ska ni följa med mig? Ska ni dela livet med mig? Ingen programförklaring, inte en massa planer utan vill ni följa med mig så kommer ni bli förvandlade. Jag kommer göra er till människofiskare. Och så sa jag till Jesus när jag var 21 år. Och då hade jag ju ställt in mig på att bli civilingenjör, sa jag till dem då. Men så började jag fundera på om jag skulle bli något annat. Pastor eller präst. Och så hamnade jag på det här första jobbet. Som var en arbetsplats som startades av två före detta kriminella. Flera av er har hört det här förut. Och de fick för sig att de skulle ge andra ungdomar chansen. Men så letade de efter någon som var ingenjör. Och det kände de bara en, för jag hade praktiserat på samma jobb som den ena. Så att den ena av dem ringde mig och sa det, vi ska starta en firma. Och vi ska ge unga killar och tjejer chansen, sådana som har problem med kriminalitet. Och så tänkte jag på dig, tänkte du på mig då Stefan? Så jag, jo, men du är ju ingenjör alltså, vi måste ju ha ingenjör. Och sa, ja, men du vet, sen sist vi träffades Stefan så har jag haft ett väldigt starkt möte med Jesus. Ja, vad menar du med det liksom? Jo, jag menar att nu vill jag följa honom och sådär. Så jag vet inte alls om, jag hade nog inte tänkt mig att börja jobba så i alla fall. Utan det är präst eller civilingenjör. Var det tyst en stund så sa jag Stefan, men då har ju perfekta mixen för dig alltså. Du kan ju börja hos oss, så kan du ju vara ingenjören då. Och så kan du ju leka präst också. Alltså, hur tänker du då Stefan? Jo, men du vet de här killarna och tjejerna, de behöver ju antingen får de träffa en bra tjej eller också får de bli religiösa. Så kan du inte göra som präster gör, så där rabbla lite bön över dem och ta dem till kyrkan. Så. Jag tänkte, detta är inte klokt. Alltså. Men det kan ju vara från Herren. Så. Men hur kommer jag hem till mina föräldrar och säger att jag ska börja på en firma i Gamlestan som inte ens har en egen toalett? Och vi ska anställa mest ungdomar med problembakgrund. Men det gjorde jag i alla fall. Och där var jag i 5,5 år. Och det som Gud lärde mig där om människor och hur gärna han vill nå människor och hans hjärta för människor, det förvandlade väl mitt liv. Och det här berättar jag lite snabbt för de här från Volvo Penta på flygplatsen. Så sa de till mig, så du är inte civilingenjör då? Nej, nej. Så, nu är det så att jag har varit teknisk chef i 20-25 år eller något sånt där. Men jag har alltså inte ens den utbildningen. Men för Gud är allting möjligt. Ingenting omöjligt för honom. Så jag tänkte att jag skulle försöka väva ihop det här lite grann med erfarenheter från det vanliga livet, så att säga. Så, och utgångstexten här då, det är ju helt enkelt: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, ser du till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra som ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. När jag fick ämnet så tyckte jag att det var väldigt, väldigt svårt att tala om. Så jag bett, och jag vet att ni själva är bedjare här och bett för detta. Jag hoppas att det ska bli ett begripligt budskap som gör det lättare för er att våga tro att Gud kan bruka er precis där ni är och sådana ni är. Men hur mycket förstår vi egentligen av detta? Jag måste medge själv att jag inte är alls säker på att jag förstår särskilt mycket. Och jag tror att kunskapen är ganska låg. Men vi ska kika lite grann på hur det här startade med att vi började som mänsklighet att vandra i köttet. Sen så tänker jag bara visa er lite grann vad säger Bibeln om begreppen kött och ande. För det behöver vi förstå för att begripa undervisningen i Bibeln om detta. Och sen, vad innebär försoningen för oss här och nu i den här tiden? Ungefär där skulle jag tro att det är dags för den där berömda kafferasten. Och efter det så tänkte jag tala lite grann om hur ser då, eftersom jag kommer prata lite om dikerna, hur ser då vägen ut? Och under vilka villkor vandrar vi på den här vägen? Och vad är normaltillståndet för vår vandring? Om man jämför det med de ofta idealbilder som vi går och bär på hur det skulle gå till. Och varför behöver vi svårigheter i form av prövningar och fostran och lidanden och sånt? Det ska vi inte väja för det hör verkligen till Guds ord. Men det finns hjälp att få. Och sen kommer jag kika lite grann på vad innebär då vandringen i min vardag, det som inte kommit fram innan, och förhoppningsvis i din också. Jag tänkte först säga lite grann om människan som skapat i Guds avbild och göra upp lite grann med en österländsk definition av människan som ibland kristenheten har anammat, som leder oss fel. Och det är att man delar upp människan i 3 beståndsdelar på ett sådant sätt att man säger att människan är ande, har en själ och bor i en kropp. Och det måste vi kännas vid att det är ett österländskt sätt att se på människan och ingenting med Bibelns syn om människan att göra, som säger att vi är en enhet, både ande, själ och kropp. Anders är allt sammans. Hur startar då vandringen i köttet? Ja, vi vet ju det, i lustgården så levde människan i Guds gemenskap obrutet, och det var inga problem att förstå vad som var Guds vilja. Och det var en stor glädje för människan att bara utföra det som låg på Guds hjärta. Men så hände någonting, och Jag älskar begreppet förbättringsförsämring. Sånt tycker jag man ser både på arbetsplatser och lite överallt. Men hur gick det till när djävulen skulle frästa människan? Ja, det var ju att människan skulle kunde få det ännu lite bättre. Och hur många gånger har vi inte åkt dit på den? Att det ska bli lite bättre. Och vad händer då med oss när vi får reda på att det är någonting som kan bli lite bättre? Ja, då är det ofta så att vi ringaktar det vi redan har. Och helt plötsligt så ligger fältet öppet. Och så går vi över den där gränsen. Så vandringen i ande är alltså en vandring i gemenskap med Herren och i förtröstan på honom. Och vandringen i köttet strävar alltid efter ett oberoende till Gud. Det var ju därför det var, frestelsen var, ni kan bli som Gud. Att slippa ha det beroende till honom, och det bryter också gemenskapen med honom. Så vad händer då med människan i syndafallet? Jo, människans ögon öppnades, står det. Men i praktiken så blev hon blind. Hennes ögon öppnades för alla andra valmöjligheter utan Guds väg och livets mening. Och förmågan att hantera denna stulna kunskap om gott och ont har inte människan. Man kan jämföra lite grann i Johannes. Det fick jag prata med en jobbarkompis här i veckan som såg mig läsa Bibeln. Så frågade han lite grann, går det verkligen att tillämpa den på vår tid? Och då tog jag just det här bibelordet att Jesus kommer till oss för att ge oss syn igen. Men vi måste inse hur det egentligen ligger till. Det är när Jesus säger så här, till en dom har jag kommit hit till världen för att det som inte ser ska se och för att det som ser ska bli blinda. Några fariseer som var med honom hörde detta och sa, inte är väl vi också blinda? Jesus sa det, om ni vore blinda så hade ni ingen synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står det synd kvar. Och det är på något sätt det typiska med vandringen i köttet. Att vi tror att vi ser men är egentligen blinda. Och vägen ut ur det är att erkänna vår blindhet så att Gud kan ge oss vår syn. Och konsekvenserna av syndafallet är ju det här med nakenhet och skam. Fikonlöven tycker jag är en fantastisk aktuell bild. Varför klarar människan inte av att känna glädje i sig själv bara? Utan har detta ständiga behov med att bli något, vara något känt, utmärka sig på något sätt, visa sin framgång genom så många kontakter på Facebook eller fräckbil eller vad det nu är. Jo, syndafallens konsekvens med nakenheten, med skammen, gör det att man måste skyla sig. Jämförelsen, jag tycker om den tanken att syndafallets konsekvens var ganska svår att förstå. Men redan något kapitel senare så ser vi hur Kain slår ihjäl Abel. Och varför gjorde han det? Jämförelsen kom in. Och det ska vi prata lite mer om sen. Och jämför gärna situationen i Sverige. Hur vi som folk anser oss vara så övermåttan goda så att vi kan till och med exportera godhet till andra. Men om någon skulle ifrågasätta något av det som samhället anser vara heligt här så vänds det väldigt snabbt till någonting annat. Omskärelsen i Gamla testamentet och Nya testamentet, om man ställer det lite grann bredvid varandra, så kan man se där att omskärelsen i Gamla testamentet var ett första steg och innebar en delvis överlåtelse till viss kostnad för köttet genom att man omskar en del av en hudflik egentligen. Men i Nya testamentet så pratar man ju om hjärtats omskärelse. Och då gäller ju omskärelsen hela oss som personer. Gamla testamentet var ju mera så som sagt att man delvis var överlåten. Det räckte med en dag i veckan, till exempel som Herrens dag. Men i Nya testamentet så tillhör vi ju alltid Herren. Vi är hans tjänare, hans barn, hans tjänare. Gamla testamentet så fanns ju väldigt stora löften till Israel och i förlängningen som tittade fram mot Jesu ankomst. Och Nya testamentet så har vi ju det här alldeles oerhörda att det uppenbarar sig att Gud har i Kristus försonat hela världen med sig själv. Så när Paulus i Galaterbrevet försöker väcka upp galaterna, vad håller ni på med? Håller ni på att gå från det här fullkomliga till det här väldigt lilla? Förstår ni inte att ni tappar Guds nåd som erbjuds oss? Så det är det som ligger i begreppet omskärelse. Och urskiljning av ande och kött, det kan vara lite svårt ibland. Och jag tillhör ju de personer som väldigt länge såg fram emot att bli vuxen. Och så där härligt självständig och självsäker. Och så småningom med Guds hjälp har jag insett att det blir jag aldrig. Och det är väldigt gott egentligen. Men tänk så många av oss som håller på så länge och ser fram emot att jag ska få läget under kontroll. Det är bra om Gud avslöjar att det inte är möjligt. Men då läser vi hur det står i Gamla testamentet, i Jeremia 17, verserna 5-9. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen i ett land med saltedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Och så kommer någonting som är lite skrämmande tycker jag, och det är: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Och Paulus säger i Romarbrevet 7:18, jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Därför blir jag så orolig när man gör om evangeliet till att bli någonting där människor ska komma över sina hang-ups, sina svagheter eller vad du nu kan kallas för. För det är mycket, mycket värre än så. I oss själva bor inte något gott. Och det här bryter ju väldigt mycket mot den humanistiska föreställningen som råder i vårat land. Där vi i princip som folk har tagit kristendomens värderingar och sagt att det här är gott och rätt. Men Gud behöver vi inte. Och så har man inte insett det att i våra hjärtan bor inte något gott. Så enkelt är det. Och ibland så kommer en bön över mitt hjärta så här. När jag har ställt till mig något särdeles dumt. Att gode Gud hjälp mig så att mitt hjärta inte bedrar mig. Utan att du leder mig rätt. Så lite skillnader mellan kött och ande då. För att göra det lite tydligare. Så köttet strävar efter det här oberoendet och anden strävar efter beroende gemenskap. Köttet vill gärna förtrösta på människor eller på kompetens eller på erfarenheter eller rykten. Anden vill förtrösta bara på Herren. Köttet lider av envisheten att måste jämföra sig. Vad händer när man jämför sig? Vilka två möjliga resultat blir av jämförelse? Ja, antingen så anser man sig vara bättre än andra. Och då blir man ju obarmhärtig mot sin omgivning. Eller också anser man sig vara sämre än andra. Och då blir man obarmhärtig mot sig själv. Och det märkliga är att vi har en förmåga att göra både och i olika sammanhang. Men Gud vill leda oss in i ett tillstånd där jämförelsen blir allt mindre viktig. Och vägen till det är tacksamhet och förnöjsamhet. Så han sa om bön, Gud gör mig tacksam och gör mig nöjd med det jag har. Den är ju väldigt viktig. Köttet fokuserar på sig själv också när den ser väldigt andlig ut, så handlar det om att det är något fel på mig. Jag borde minsann få ordning på det här. Och Gud kunde åtminstone förvänta att jag skulle fixa det. Blicken är ändå vänd mot mig. Anden vänder blicken på Herren och till tjänst, till hjälp för andra människor. Köttet klarar bara av kortsiktiga perspektiv. Anden klarar också av långsiktiga perspektiv. En människa som vandrar i anden kan ta kortsiktiga förluster mot en långsiktig fruktbärande liv för andra människor. Köttet strävar alltid efter styrka och kontroll, och det är det som är fint. Jag minns så väl han som är min chef på jobbet. Han är en jättehärlig kille. Han sa till mig för några år sedan när han själv hade fått en härlig gudsupplevelse. Så sa han, vet du om Anders att jag har faktiskt föraktat dig. Och han är ju ganska uppriktig, men det var ju väldigt uppriktigt. Så det var väldigt uppriktigt. Varför har du gjort det då? Jo, men alltså du är ju lite äldre än mig. Du har varit med om mycket och så. Jag hoppas ju att du kan dina saker och så. Säger du sådär att du är helt beroende av Gud. Och du har ju stört mig fruktansvärt ibland. Jag har frågat dig sådär, Anders, har du koll på det nu? Har du koll på det? Så någon gång när jag tyckte att han var för tjatig så har jag sagt, nej, men inte under min kontroll, men förhoppningsvis under Guds. Och då har han sagt, du får inte säga så. Men då sa han i alla fall att jag föraktar dig, Anders. Men nu förstår vad du menar. Och det är så gott att höra. För det är obegripligt för världen just det här att man inte behöver sträva efter styrka och kontroll. Man behöver inte ha vassa armbågar. Det går alldeles utmärkt att släppa fram andra och tänka på andra först. Anden godtar svaghet och att vara i en position av att inte ha kontroll. Köttet undviker det längsta lidande. Och anden tar på sig korset. Det är ju inte alltid kul. Men det finns en beredvillighet att göra det. Så typiska företeelser då lite grann som vi kan se runt omkring oss. Vad är kött och vad är ande? Man försöker göra några sådana exempel utan att det skulle vara heltäckande på något sätt. Så okkultism till exempel. Det kan verka vara väldigt andligt och gå väldigt ofta under begreppet andligt. Det är ju andligt intresserade personer. Och då blandar vi ihop vad världen menar med andligt och vad Bibeln säger ande och kött. För det här är verkligen köttsligt. För det handlar om att söka sig själv, söka sin egen förmåga till övernaturlig påverkan och så vidare. Så det finns ingenting annat än kött i det där. Att göra karriär i Guds rike kan man ju få för sig. Det såg jag framför mig som några av 20 år så tänkte jag att titta på mig om 10 år. Alltså, det är ju tur att Gud har sådana som mig. Det är så härligt att Gud klarar av och plockar sånt av oss. För i Guds rike så gör vi inga karriärer utan de går liksom åt andra hållet. Det är som säger att han växer till och vi förminskas. Att söka upplevelser för dess egen skull är faktiskt inte andligt, det är kötsligt. Det är kittslar i köttet på något sätt. Och det är därför tror jag som det är väldigt få, tyvärr, idag som växer upp i en miljö där det är naturligt att leva i Guds ord dagligen. Det är mycket fräckare att prata om upplevelser. Men upplevelser kommer inte leda oss rätt. Här hade vi några typiska sådana saker som är andliga. Att bedja i det fördolda är ju någonting Bibeln talar väldigt gott om. Och som jag har mött på människor här idag som berättar att de ber för många människor. Och även för Bibelfokus och den här temadagen. Och det gläder mig jättemycket. Att vandra med Herren i en sån här vanlig oglamorös vardag. Det är också ande. Ja, vad helst man gör som man gör för Herrens skull enligt Bibelns definition ande. Och strävan efter under och tecken kan naturligtvis vara någonting som är ande. Men det kan också vara kött. Vi kan inte gå efter under och tecken om det är andligt eller köttsligt. Utan frågan är för vems skull och i vems namn. Så vad innebär då försoningen för oss? Det finns två diken. Det ena diket är att man inte förstår eller tror på radikaliteten i försoningen och i försoningens budskap. Och man anser då inte att Jesu försoning är tillräcklig för just mina synder. Och den där är väldigt bedräglig, och där måste jag bara tyvärr säga att allt för långa perioder i mitt liv har varit sådana där jag har levt med någon slags halvdåligt samvete om att Gud egentligen inte är riktigt nöjd med mig. För han tycker nog att 118:e gången jag åker dit för den där synden, så tycker han att jag borde skärpa mig. Och vi måste känna igen att det är vårt kött som gör comeback. Men gör det med ett förtecken, med ett, så att säga, ser ut som ett plusförtecken, så vi känner inte igen det. Men det handlar om att egentligen säger vi att just mina synder, de är så svåra, och just min vandring med Gud är så dålig, så att det täcker ju faktiskt inte försoningen riktigt. Och där tror jag tyvärr att väldigt många av oss sitter fast. Och jag hoppas att det här bibelstudiet ska hjälpa oss vidare. Att synda, kännedom och ånger då skulle vara något som gör Guds hjärta välvilligt till mig, istället för att göra mitt hjärta mottagligt för hans nåd. Det är en väldigt stor skillnad här. I ena fallet så håller man fast vid det som Bibeln säger, att Gud har redan i Kristus försonat hela världen med sig själv långt innan du och jag ens föddes. Jag kan inte göra någonting som gör honom mer vänskapligt inställd mot mig än vad han är. Men för att nåden ska få utrymme i mitt liv så behövs både syndamedvetenhet och ånger. Men det är en jättestor skillnad på detta. Och som sagt, köttet är väldigt påhittigt med att försöka komma tillbaka på något sätt och göra lite tillägg som vi sen kan tala om, att det där gjorde jag i alla fall själv. Jag har tvingat mig själv att gått upp och läst Bibeln varje dag i en timme. Eller vad man nu försöker för heroiska ansatser. Gud är ute efter dem. Rosenius har en serie böcker som är 7 stycken som jag tycker jag kan rekommendera er. Som säljs just nu till väldigt bra pris på bokhandlare. Och han säger ju egentligen samma som Luther har sagt. Att om du vill känna av syndens kraft i ditt liv, så försök hålla lagen. Ge dig på att du ska gå upp en timme tidigare och läsa Bibeln varje morgon till exempel. Så kommer du se hur köttet kommer igen och hur synden väcks till liv. Och det här gör att vandringen i ande kan vara väldigt besvärlig och se väldigt konstigt ut för oss. Men vi ska se vad Guds ord säger. Det andra diket är ju att istället utlova alldeles för mycket för den här tidsåldern och säga att det kommande tidsåldern, där det fullkomliga väntas oss, är här, redan här och nu. Och då förväntar vi oss en garant att kunna vara rik, friska och framgångsrika. Och att på något sätt att det finns människor som har kommit så långt så de lever med ständig seger över synden, till exempel. Och det brukar sluta med att människan växer i betydelse på Guds bekostnad. Lite som jag sa att jag hade den inställningen till Gud delvis i mitt hjärta. Att det är tur att du har sådana som mig som du kan lita på. Känner ni till någon i Bibeln som hade en sån föreställning? Vars namn börjar på P och slutar på S. Så kan jag säga att det var Petrus. Om också alla andra överger det här, så ska du veta att här har du en kille att lita på. Och han behövde ju faktiskt en tuffare behandling än övriga. Och somliga av oss behöver det. Många nya läror utgår från att nu äntligen har vi förstått hur det ska gå till att kunna leva i seger och inte ha några som helst problem med synd eller sjukdomar eller strul eller tillkortakommanden. Och så glömmer man det att under 2000 års tid så har det kommit sådana läror som utlovar detta. Men just nu skulle det komma någon då som gör det. Och så är det ju förstås inte. Så hur ser då vägen ut egentligen? Det kommer en hel del bibelord. Jag tror ju att det är väldigt bra att läsa Bibeln. Så att få hänga med här. Och som sagt, både både det som sägs här och materialet kommer att ligga ute på Bibelfokus hemsida. Vi har ett val som har möjliggjorts av Kristi försoning som inte syndaren har. Det ska vi läsa lite om. Romarbrevet 6, verserna 1-11. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Här låter det ju först som att det är ju självklart att när man har dött med Kristus så har man liksom inte alls kvar den här kampen med synden. Men läser vi lite noggrannare så handlar det mycket mer om en uppmaning att leva det här nya livet. Och vi fortsätter. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så här ser vi att någonting har hänt som gör att vi kan faktiskt se på oss själva så att vi har dött bort ifrån synden. Och vi ska fortsätta läsa lite bibelord om den kampen som man ändå kan uppleva som kristen. Och det är här det börjar bli svårt. Svårt för mig att förklara och svårt för oss att ta emot. Att Bibeln talar så oerhört radikalt om detta samtidigt som det inte väjer för den kristnes kamp i de här frågorna. Den troendes kamp med synden beskriver ju Paulus i Romarbrevet 7. Och då kan man ju tycka att det var skönt att det kapitlet finns, för att man börjar ju tro att Paulus skriver om någon slags supermänniskor som genast börjar vandra i anden. Men här så säger han ju Romarbrevet 7, vers 14-25. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Handen på hjärtat, finns det någon här som inte känner igen sig i beskrivningen? Det här är väl väldigt allmängiltigt. Att vi finner detta i våra liv. Och hade jag inte haft Guds ande i mig så hade jag inte plågats av detta överhuvudtaget. Utan tyckte att ja, så för det var bra. Men istället så, om vi fortsätter, så står det: om jag nu gör det jag inte vill så samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Tack gode Gud för att Bibeln är så verklighetsförankrad så att den beskriver det här på ett sånt realistiskt sätt så vi verkligen känner igen oss. Vi har en kamp med synden i våra liv. Men vi tar itu med den oftast på ett kötsligt sätt. Vägen ut ur det här när vi fortfarande uppfattar oss vara slavar under synden och de återkommande gånger vi kommer att åka dit på detta är väldigt annorlunda än mot det som är naturligt för oss som människor. Vi fortsätter. Men om jag gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, det kan man ju verkligen undra då när man läser allt detta och känner igen sig. Ja, men då är det ju nästan kört. Och så brister Paulus ut i den här lovsången istället. Gud vare tack! Jesus Kristus, han ska frälsa mig från denna dödens kropp. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Och så slutar det inte där, utan då kommer det här alldeles oerhörda fortsättningen. Versen efteråt, då har vi ju kommit över i Romarbrevet 8, och där står det så här: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ingen fällande dom, säger andra översättningar. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så oerhört stort. Ty det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. Han har redan gjort det. Hur då? Jo, han sände sin son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och då är ju bara frågan, hur tar man sig från sista versen i Romarbrevet 7 till första versen i Romarbrevet 8? Och det tänkte jag vi skulle tala lite om efter kaffet.